Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 344. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har denna fredagsmorgon digitalt sällskap av Fredrik Lindstrand direkt från Spanien och Max Wiman direkt från Limhamn.
Hej, hallå! Det är badväder här på Limhamn.
Det är det, ja.
Eller inte.
Men idag var det ganska skönt, tyckte jag, på morgonen, ja, faktiskt. Det var varken blåst eller var regnade eller någonting.
Jag misstänker att Fredrik har det lite bättre.
Ja. Ja, men det har varit, nu låter man ju fruktansvärt bortskämd där, men det har ju varit lite molnigt faktiskt under veckan och blåsigt de senaste dagarna. Så det är ju nästan som man känner igen sig med den skånska vintern. Men idag skiner solen. Jag har knappt gått upp i och för sig.
Träningslägret, eller Malmö FF:s träningsläger i Spanien är ju naturligtvis temat här. Där vi ska prata match och nyförvärv och lite truppbredd. Men allra först, Fredrik, så skulle jag gärna vilja veta dina liksom övergripande intryck från de här dagarna.
Ja, men det jag skulle säga som framför allt som jag tycker är att träningarna har hållit god kvalitet. Det är långa pass och de är i högt tempo med väldigt, väldigt mycket tävlingsmoment. Jag tycker man redan nu märker att det är kamp om platserna, att man vill ta för sig på varje träning. Det är väl mitt främsta intryck. Det är liksom ingen som går och gömmer sig direkt.
Jag slår mig nu, Fredrik, eller jag ska egentligen, det är Max som ska tycka till om detta. Ser inte Fredrik ut som han har fått lite solen under veckan?
Jo, lite mer färg än vad vi har fått faktiskt.
Ljuset i det här rummet. Jag har ju något av en brittisk hy. Så. På det viset passar jag ju in på solkusten. Här är ju på hotellet här just nu i januari. Februari som det har blivit är det ju nästan uteslutande välmående brittiska pensionärer.
Det ser nästan ut som han rådnar just nu.
Tycker du, kort innan vi går vidare, är det någon, finns det några skillnader här jämfört med andra läger på senare tid?
Nu har jag har ju inte bevakat så himla många läger, men man kan jämföra med fjolåret så känns det ju som att då var det ju väldigt mycket nytt och det var lite mer, vad ska man säga, pedagogiskt, kanske lite mer förklarande kring träningarna. Nu är det ju som att de kör igång på studs, Henrik Rydströms. Han gör ju sällan samma övningar flera gånger på samma vecka, men många känner igen vad det handlar om och det finns en större, ja, men lite högre kvalitet bara. Det är som att spelarna lite förstår vad tanken är, helt enkelt.
Daniel Andersson gjorde ju en intressant jämförelse igår när han jämförde dagens trupp lite grann med truppen 2014, där man liksom bara så att säga körde vidare från 2013. Man fick behålla de spelare man ville behålla och så kom Marcus Rosenberg in. Kanske inte ska dra de växlarna på Erik Botheim igen, och det ska vi återkomma till, men jag vill fråga dig, Max, alltså vad är det, för att fortsätta där Fredrik avslutade, alltså vad betyder det för laget att man kan liksom så att säga fortsätta där man avslutade?
Nej, men ja, det är, med tanke på det att man har tagit ut guld precis också, så är det ju ett gyllene läge att kunna fortsätta med i stort sett samma trupp och kanske dessutom ta bort en del av det som man inte vill ha kvar, helt enkelt. Och dessutom, även om det är alldeles för tidigt och vi inte har sett Erik Botheim spela ens och stryger bara en halvlek, så är det ju, har man ju förstärkt på de positioner som vi har tjatat om både här och alla andra, höll upp sig. Så att det känns som att man har inte breddat truppen utan snarare kompletterat den och kanske inte spetsat den men liksom fyllt igen luckor och det, på pappret ser det väl lovande ut, inte minst även målvaktssidan det med Friedrich istället för Diawara, som kanske då, även om Diawara gjorde bra inhopp när han väl spelade, så kanske det är en utökad konkurrens och ännu mer liksom framtids, vad ska man säga, minskar pressen ännu mer på Dahlin om det skulle vara någonting.
Daniel Andersson fick ju frågan om detta var den bästa MFF-truppen han har förfogat över under sin tid som sportchef. Han är ju inte personen som sätter sig och jämför olika årgångar. Det är inte hans grej lite grann, men det var ju då han själv tog upp det här med att han kände igen det från 2013 till 2014. Och det är ju såklart en fördel, som Max säger, att inte ha den här stora rulliansen. Däremot 2014, som det mycket väl kan bli sommaren 2024, då är ju att det kan bli en ganska stor rullians till sommaren. Då tappade ju MFF rätt många etablerade stjärnor, bland annat då Pontus Jansson som är här nu. Och med tanke på att Nanasi blir kvar detta fönstret, så sa ju Daniel Andersson att Nanasi är införstådd med att det stora fönstret är till sommaren, och det är väl ingen vild gissning att han går då istället. Och det kan mycket väl bli så att Ali också gör det, och någon till som känner att jag har hamnat på bänken här och liksom ingår inte riktigt i planerna. Så det, men att få liksom etablera det här under våren betyder ju mycket.
Det känns lite grann som att truppen är byggd för att man kan tappa en annan sitt i sommaren också. Mm. Alltså man har ju mycket spelare centralt, känns det som man kan... Mm.
Om man ska hitta en skillnad med 2014 till nu är ju att den här truppen är betydligt äldre. Det finns kanske inte... Nu kan man ju förstås inte veta det, men man kan ju bedöma att utvecklingspotentialen i truppen våren 2014 var större. Väldigt många på gång upp och fram där. Kanske inte riktigt samma fall nu, utan... Däremot så kanske nivån på det som just namn för namn är högre nu.
Vi får lite se här var MFF står 2024. Det lär ju ge sig efterhand. På torsdags eftermiddagen så fick vi någon sorts första besked om detta. Sparta Prag som är kvar i Europa League och leder tjeckiska ligan med lokalrivalen Slavia som enda konkurrent egentligen. Och som har ligastart lördag den 10 februari och spelar Europa League-slutspel mot Galatasaray den 15 februari. Och som därmed får förmodas ligga betydligt längre fram än MFF i sina förberedelser. Vann den här matchen med 2-1. Vi ska inte gå igenom den i detalj. MFF bytte efterhand i stort sett hela laget. Däremot så ska vi ta upp varsin punkt att diskutera från matchen. Och Max, jag vet att du har ju högt flygande planer här, så att du får börja.
Jag vet inte, hjärnan får skenar iväg ibland. Vi har ju just nu en astronaut i luft i rymden som heter Marcus Wandt från Sverige. När jag liksom tänkte på vad ska jag sätta för etikett på den här matchen, så blev det tyngdlöshet till slut. Jag tyckte att med all respekt för att naturligtvis Sparta Prag är ett bättre lag än Silkeborg och ligger långt framme i sin plan som du precis har beskrivit, så tyckte jag att MFF så jäkla lättviktigt ut i den här matchen. Man vann inte dueller trots att det small rätt mycket i första halvlek. Det blev nästan lite... Vi har ibland tjatat om att Malmö måste kunna variera sitt spel. Det var väldigt mycket långa bollar rakt upp i intet utan någon adress överhuvudtaget. Jag saknade tyngd den här dagen helt enkelt. Och det kan ju vara så enkelt att det var tunga ben för att fortsätta på temat efter en träningsvecka. För det är ju annorlunda att vara på läger jämfört med kanske att köra normal träning hemma. Det är mycket, mycket som görs även bredvid de träningspass som sker på planen så att säga. Men så det vore dumt att döma någonting. Malmö håller jämnt och håller stången. Sparta Prag Östa kom inte särskilt mycket framåt heller. Men Malmö hade ju egentligen spontant, tycker jag, det var två målchanser. Nanasis fina mål, väldigt smart, men helt eget. Och en fast situation där Derek Cornelius nickar precis utanför.
Nanasi har en liknande chans.
Ja, just det har han. Det
är det. Ja. Vilket känt VM-mål med Sverige inblandat tycker ni att Sebastian Nanasis mål påminner om? Max kan till och med varit på plats och sett målet.
Du sa svensk Sverige inblandat, var det Sverige som gjorde det eller?
Nej.
Nej, okej.
Ja, men jag tänker på Romario.
Vad sa du?
Romario.
Ja, Romarios kvittering. Eller var det 1-0? Herregud. Nu,
nej, det var kvittering. Kenneth Andersson gjorde 1-0 till Sverige.
Så var det, ja. VM 94 när han utmanade Pontus Kåmark och bara tåpa er in den i bort. Ett riktigt målskyddsmål.
Ja, det var det jag var också. Det var så smart, tyckte jag, när han att bara sätta fram tån och peta in den. Mm.
Ja, men det ser man också på Nanasi. Nanasi är väldigt hungrig på träningar och tar för sig, hörs och syns nästan hela tiden. Men det som jag var imponerad med honom här är att han köpte sig hela tiden tid på plan. Han såg aldrig stressad ut, vilket jag kunde tycka att en del av de andra gjorde. Han visade liksom att i rollen som nummer 10 också, att han är flexibel och kan hantera många positioner. Och det visste vi från Allsvenskan, men det här är ju ett steg till. Att han vet när han ska spela bollen vidare, när han ska ta en frispark och när han ska driva bollen framåt. Och så jag värderade lägen väldigt bra och kan säkert ta ytterligare kliv det här året. Det är, om man ska titta på lite individuellt så här, så Hugo Bolin var inte riktigt lika lyckad framåt och tyckte det var kul att han fick chansen i den här matchen. Men för att han har sett bra ut under träningar och så. Och jag har liksom någon känsla av att han blev lite åsidosatt förra året. Men det är ju de här chanserna man behöver ta. Det är så tuff konkurrens och det är liksom en dålig träningsmatch kan innebära att säsongstarten inte alls blir som man hade tänkt sig.
Men stressad är väl ett bra ord också. Alltså det ser stressat ut. Det ser liksom inte kontrollerat ut ett dugg faktiskt. Långa stunder utan. Jag hade väntat mig lite mer där faktiskt.
Vi glädde ju sömlöst över i min punkt. Och sen så glädde vi ifrån den igen.
Ja, förlåt nu. Halkar jag in på din punkt.
Det går bra. Nej, jag vill prata lite mer om Sebastian Nanasi faktiskt. För frågan jag hade efter förra säsongen var om han skulle kunna ta nästa steg och spela en större roll i större matcher. Och nu var ju det här såklart en träningsmatch, men mot ett motstånd som ju definitivt skulle ha tillhört toppen i Allsvenskan. Och jag tycker lite att det var Nanasi som bar MFFs offensiv så länge han spelade. Precis som du säger, Fredrik, så tycker jag det var liksom bra beslut. Han rörde sig i rätt ytor, tog rätt löpningar och slog bra passningar och avslutade när han skulle. Det har ju varit lite av en issue emellanåt annars att han har kanske liksom släppt ifrån sig bollen lite för ofta när han egentligen borde avsluta själv. Framförallt så tyckte jag att det var ett bra driv när det erbjuds läge för omställningar. Det var ju liksom inte MFFs bästa disciplin förra året. Så att det känns ju... Ja, det känns lite grann som att kanske också landslagsuttagningen och spelet där blev en kick. Jag förväntar mig nog att alltså få se, precis som du säger från träningarna Fredrik, att få se Nanasi lite mer i en ledarroll i matcherna under våren. Och sen tror jag inte det blir mer.
Nej, men det kan mycket väl vara att han känner sig redo för nästa steg. Han såg ju onekligen redo ut. Men just de här offensiva omställningarna är något som Henrik Rydström har pratat om också. Att förbättra dem, och det kommer också bli extremt viktigt i Europa. Rydström sa ju att MFF skulle ta sig an den här matchen som om det vore en bortamatch i Champions League. Och jag menar, 2-1 borta mot Sparta Prag, det är... MFF har ju vänt värre underlägen än så när det kommer till
Sparta
Prag. Precis, jag 4-2 mot Sparta Prag där nere. Som det som startade hela precis, den här precis. Eran egentligen.
Nej, men då kanske man kan glida över... Ja, sömlöst kanske man ska säga, men till min punkt som lite krokar i det, en annan sak som Rydström har pratat om, det är ju det här med vad vaksamheten på fasta situationer. De målen Malmö släpper in, det är en hörna där Nils Zetterström, som jag tycker imponerade i övrigt, men han missar på hörnan, sånt kan hända. Och sen är det Ricardo Friedrich som mer eller mindre bjuder på 2-1. Och, jag menar, man kan tycka, man kan vara så här att man tänker... Ja, men det där slipar vi bort sen. Vi vet att vi släppte inte till så mycket i övrigt. Men i Europa är det ju precis de detaljerna som kan vara helt avgörande. Det har de varit från Malmö FF, om inte annat. Ni alla minns ju Emil Forsbergs reducering borta mot Salzburg 2014 till exempel, den blev ju helt avgörande i slutändan också. Alltså det är de här, de små misstagen måste bort, och de måste bort direkt. Minimera dem. Det är liksom, det måste vara en lärdom från den här matchen, som jag tycker var överlag ett ganska bra test. Fram till en timme i alla fall, när man byter 7 spelare, så blir det ju, då tappar ju matchen karaktär, då blir det ju någonting annat.
Alltså vi pratade om detta förra året också, för att då gjorde ju Rydström samma sak i matchen här i Malmö mot Nordsjälland. Och det blir ju det är ju bättre att byta, göra alla de byterna i paus. Och effekten man får är att det har flera spelare som går ut och vet att nu ska vi bara spela en kvart. Och då är det rätt så lätt att man drar ner lite på intensiteten. Samtidigt som de kommer in bara har en halvtimme på sig att spela och knappt liksom hinner komma upp i varv.
Mm. Jag satt faktiskt och tänkte på det under matchen igår. Att, för det var, ju det som funkade bra, bland annat mot Silkeborg, att man gjorde skifterna i paus. Och då kom liksom då började man om matchen på ett annat sätt. Det känns lite meningslöst och lite på mycket träningskaraktär att göra så här. Men det finns naturligtvis någon sorts baktanke bakom detta också.
Ja, och den har väl visat sig lite på träningar också. MFF har ju haft några spelare som gått sönder på träningarna. Anders Christiansen, inte minst att man liksom kanske har... Inte minst Christiansen själv velat väldigt mycket, och man har kanske tagit i lite för mycket. Nästa vecka så blir ju, då spelar man ju mot Bode och Dallas B-lag på samma dag, och där kan man ju tänka sig att det blir ett mer renodlat test. Det är ju den sista matchen inför kuppen då. Så där kommer man kanske se den elvan som Rydström tänker sig.
Det tror jag
tror inte kommer vara så förändrad. Nu vet vi inte, Stefano Vecchia fick en huvudskada igår. Vi vet inte hur allvarligt det är, om han kan spela mot Bode. Men jag tänker mig egentligen bara att Vecchia Bolin kanske är det enda bytet man gör egentligen. Möjligen Martin Olsson istället för Zetterström, eller Moisander istället för Zetterström, om han nu kan spela.
Busanello.
Ja, Busanello, där har du en lårkaka, så han ska nog kunna spela också. Och då flyttar man väl upp Ali kanske. Det är svårt, man kan hålla på och vrida fram och tillbaka med de här startelvorna hela tiden. Kanske är det så att det är Ali som går in istället för Bolin, och så vrider man och vänder lite på det där. Det är ett eget poddavsnitt, känner jag. Det är, som sagt, det finns så mycket stjärnor i den här truppen just nu, så att det är... Ja, så länge är alla friska, så är det ju... Alltså, du ska ju ha in Anders Christiansen i den här ekvationen och Oliver Berg så småningom också.
Alltså någonstans så, jag förstår ju att man är försiktig under träningsläger, men det är en lite oroande tendens nu igen, tycker jag, att det kommer väldigt mycket skador snabbt, faktiskt. Det är inte första året det har varit så här. Huvudskadan på Vecchia, det är ju sånt som händer, men det är ju en hel del känningar i lår och sånt här som redan nu, och det är inte riktigt bra, tycker jag.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi återkommer till truppen inom kort, eller alldeles snart, om några minuter. Men vi ska först prata om Erik Botheim, som ju då förvisso ingår i denna trupp numera. Efter en tids spekulationer och allt intensivare rykten så meddelade det ju MFF i onsdags att man skrivit 4-årskontrakt med den norska anfallaren. Han är ju för övrigt en av anledningarna till denna tidiga inspelningstid, eftersom Fredrik ska på pressträff efter att vi är klara här. Så den får ni texter därifrån, får ni hålla utkik, eller får ni läsa på Sydsvenskan eller i Sydsvenskan. I alla fall så... ser ju 24-åringens karriär i stora drag ut så här. Succé i Bodø Glimt 2021, jätteförsäljning till Krasnodar i januari 2022, fri transfer till Salernitana i juli 2022, medioker första säsong i Serie A 22-23, fast på bänken 23-24. Eller 23 som det bara blev, som det bara blev en höstsäsong. Men vad säger ni om Botheims inträde här? Är det fågel, fisk eller mitt emellan?
Det är svårt att döma honom efter att ha bara sett lite foton på honom i MFF så här långt.
Kan du återkomma med ett tvärsäkert uttalande efter pressträffen?
Ja, exakt, jag vill nog prata med honom innan jag dömer ut honom. Nej, men det, om man ser till spelare som har varit med om liknande karriärer, som har liksom gått väldigt starkt i den inhemska ligan och sen tagit steget ut i Europa och inte riktigt fått det att stämma och sen flyttat tillbaka, så har ju MFF ett ganska bra track record. Det är ju Berget, Ekrem, Tibiste Kjartansson och Anders Christiansen för all del. Så att det är väl lite det man hoppas på nu också, att han ska kunna hitta tillbaka till den här, få in Abaljor i allsvenskan och liksom lyfta mot Europa sen också.
Jag är inte sån som jag sitter och ser så mycket fotboll så att jag har lyckats se honom spela tidigare. Så att för att hitta en annan väg så gjorde jag på ett annat sätt. Jag kontaktade Åge Hareide och han säger ungefär så här att Malmö får en bra spelare, en bra kille med fin inställning. Han hade faktiskt honom själv i Rosenborg ett kort litet tag innan han gick vidare till Bodø Glimt. Då konkurrerade han med Dino Islamović i Rosenborg faktiskt.
Och blev utkonkurrerad då, eller?
Vad sa du?
Blev han utkonkurrerad av Dino Islamović? Eller?
Ja, så blev det faktiskt. Han spelade inte så många matcher i Rosenborg. Men jag konstaterade att han hade en fantastiskt bra tid i Bodø Glimt. När jag bad honom beskriva honom som spelare så blev jag möjligtvis lite betänksam, eftersom han säger att de starkaste egenskaperna är att han är väldigt stark felvänd och en bra bollmottagare. Och det låter ju lite grann som en kopia av Isak Kiese Thelin.
Ändå talas det ju mycket om att han inte riktigt är samma spelare typ.
Nej, och ja, det är ju säkert fler egenskaper i detta också så att säga, men jag tycker jag dubbla skäl. Jag har ju tjatat mycket om att MFF bör en anfallare till. Jag tyckte väl dessutom att det här kan ju Fredrik bättre, för när man såg matchen på TV så var man väldigt långt ifrån, men det kändes ju som att MFF spelade ganska mycket med två anfallare, nästan renodlat i denna matchen också. Det är någonting jag uppskattar, när det blir mer folk in i boxen. Och har du då två stora starka anfallare där, så kan det ju betyda fler lägen och fler mål.
Mm. MFF har ju också i högre utsträckning än tidigare använt sig av två anfallare på träning, och i ena halvleken mot Silkeborg så körde man ju också två anfallare. Så att man vill nog nöta in den och ha den möjligheten, för att om man ser nu till att ha både Botheim och Kestelin, jag tror det går inte längre perioder som, där det bara är spel i allsvenskan, att faktiskt hålla en av dem på bänken. Det kommer inte hålla i längden. Och visst, det blir mycket matcher sen och sådär, men man kan ju inte, det är ju inte som i NHL där man liksom kan skifta målvakterna varannan match och sådär. Så kommer det ju inte bli med anfallarna i MFF, utan då tror jag det är väldigt bra att ha ett system där man kan ha båda på plan.
Sen var väl Harid inne lite grann kort på det här temat också, just med att han hoppas att Malmö kan göra det som man gjorde då och som han själv var involverad i, att få igång en spelare som liksom har stannat av. Det är väl ganska tydligt att det är så. Och det kan ju ha med miljö att göra väldigt mycket.
Det var ju länge sedan MFF hämtade in spelare i det här ålderssegmentet. Alltså nu tänker jag inte bara på Botheim, utan även alltså Cornelius och Busanello. Det är ju lite grann, återigen, så funkar den historiska jämförelsen här ganska bra då med Ekrem och Berget. Det är lite tillbaka till det inflödet så att säga. Samma typ av, samma profil. Fredrik, vad ser du för liksom uppsidan här då? Vad finns det för potential i den här värvningen?
Nej, men det är väl, om man tittar på det han presterade i Bodø, så är det väl förhoppningen att hitta dit och få en lite mer mångsidig anfallare som kan liksom erbjuda andra alternativ när spelet lite kör fast, som det ju det gjorde emellanåt. MFF kommer ju ställas mot backlinjer som är väldigt, väldigt låga, och kanske att man saknade under, det blev bättre mot slutet av säsongen, men den här plan B, något som skakar om och liksom ställer helt nya frågor till motståndarna under en match. Liksom. Jag tror man får det. Och dessutom så är ju rapporterna kring honom att det ska vara en liksom bra kille, bjussig på sig själv och så vidare. Så att det, ja, en bra spelare helt enkelt och en bra lagkamrat. Det är väl de stora förhoppningarna man har på honom.
Innan vi avslutar, så Fredrik ska ju som sagt iväg, så att vi får hålla oss lite kort idag här. Men jag vill bara inhämta era synpunkter på truppen som helhet, som den ser ut nu. Det som har hänt sen senast är ju att August Karlin har sålts till Lilleström. Malik Abubakari har lämnats ut till Viborg. Och André... Vad sa du?
Ja, det var det jag skulle säga.
Ja, för säg, tar du det i mål?
Alvarez Pérez till Ålborg, danska andra ligan.
Just det. Det innebär att med Erik Botheims ankomst så har MFF 29 spelare på plats i Spanien. Jag vet inte vad det är, hur rimligt, eller vilket antal som är rimligt att ha i en spelartrupp i Allsvenskan. När man ska ha Europaspel också i åtanke, men när transferfönstret, det svenska transferfönstret stänger den 27 mars, finns det några spelare i den, av de här 29 som ni inte tror är kvar i MFFs trupp?
Jag tror att det är flera stycken som kommer att bli utlånade om inte annat. Och, kanske åtminstone på halvårsutlåning. För man ska komma ihåg att nu ligger Europaspelet lite annorlunda, eller inte själva spelet, men transferfönstret ligger annorlunda i sommar. Så att man kan plocka in folk redan till den första kvalomgången som MFF kommer att spela om det skulle behövas. Så mitt stalltips är väl tyvärr ändå att det blir ett par unga spelare som åker iväg på utlåning igen. Om jag nu ska räkna in Hugo Bolin också där, man ska prata en lite mer etablerad, så är det väl kanske ett gränsfall där hur det går för honom. Det är väl där framförallt sen sån som Josef Ceesay hoppas man väl kanske att han ska kunna dra iväg någon annanstans, även om fönsterna börjar stänga nu. Men det känns väl inte som att han är prioriterad på något sätt här hemma. Glömmer jag någon mer som är hemma nu?
Precis, jag har ju lite diffus knäskada som man liksom inte riktigt verkar veta vad det är och när den kan vara för läkt, så att säga. Men Cisse är väl en av dem som, han var ju nära en flytt i Italien, var ju på plats där nere och men de fick inte sytt ihop dealen, så att säga. Men Cisse känns ju hur som helst överflöd i den här truppen. Sen tror jag att till exempel Macaulay kan vara redo för en utlåning, det behöver han. Sen så har vi ju MFF också, man kan ju inte skicka iväg för många av de svenska spelarna, för man har ju också en utlänningskvot att ta hänsyn till, så man kan inte bara ha kvar dem. En sån som Sebastian Jörgensen har ju hamnat en bit ifrån laget, kan jag känna, och kanske kan det bli redan dags för en utlåning för honom. Inte omöjligt i alla fall. Och Hugo Bolin, lite samma läge där, men det blir ju, om man liksom tar ut Hugo Bolin i ekvationen, så är det nästan som att man bara har liksom utländska val istället för honom. Och det blir det som blir det kluriga. Daniel Gudelsen kommer ju inte spela på länge, är ju känslan. Och sen har vi de unga killarna då som är med här nere, Zakaria Lokili och Nils Zetterström. Zetterström skulle jag faktiskt kunna tänka mig att MFF vill ha kvar, för att han är ändå viktig på träningarna som mittback.
Alltså lånar man dessutom ut Macaulay, så behöver man ju ha, man kan inte ha hur få mittbacksalternativ som helst.
Nej, men så är det. Lukin skulle jag kunna tänka mig få den säsongen i Olympic till exempel. Ja. Det tror jag han skulle må bra.
Men där är du trångt om platserna där han vill spela.
När Fredrik nämner nu just Sebastian Jörgensen, så hade jag varit sportchef i Malmö FF, så hade jag definitivt försökt låna ut honom för att alternativt sälja honom faktiskt. Därför att det känns inte som att han har närmat sig det lilla man har sett nu i vår heller. Det är lite trist att peka på det som inte fungerar, men Han verkar inte riktigt ha hittat rätt miljö så här långt i alla fall, det tycker jag inte. Sen tycker jag det är spännande rent generellt att se, om man jämför med, det är svårt att jämföra fönster och så, men den här katastrofsommaren när MFF fick hiva in spelare till, från höger och vänster i sista minuten. Nu känns det som att de här tre värvningarna som är gjorda är, som jag var inne på innan, liksom, vad ska vi säga, klockrena på de positioner som man har pratat om. Och det innebär ju också att det är en annan trygghet i truppen och att man kanske lever med att man har någon spelare för mycket och att några av de yngre klarar av att inte ha några matcher egentligen mer än i U21-laget under våren.
Och det är ju också viktigt att ha, alltså, det måste ju finnas en signal om att det finns en väg att gå genom den egna akademin, annars liksom kan man ju lägga ner.
Nej, och just det, jag känner igen lite grann det här från Rosengård också faktiskt med de utländska spelarna. Och där är ju ett ytterligare skäl då kanske att Jörgensen inte ska ta upp en plats. Men att det är viktigt att man faktiskt har så att man kan fylla ut hela bänken med, för man kommer ju ha skador och avstängningar också. Att man kan fylla ut hela bänken med ett par unga spelare också inom svensk kvoten så att säga.
Sista ord för den här gången, Fredrik, innan du hastar vidare till Erik Botheim.
Mm.
Har du några?
Ska jag säga, ska
ja, jag
säga
tänkte
några?
Du skulle säga några.
Nej, jag känner mig ganska nöjd. Det har ju varit ett djurtema här nere, kan jag väl berätta. I fjol var det en papegoja som flög in på planen under en MFF-match. Och både Häcken och AIKs träningar har liksom har fått vildsvinsbesök. Och det finns en ganska farlig motorväg ändå som MFF-arna korsar på vägen till matchen. Så tyckte jag det var lite konstigt att det finns en bro över. Men då är det tydligen att det springer ödlor kring en stig som heter den här bron som några av spelarna är rädda för, så de väljer en lite farligare väg i alla fall.
Hur stora ödlor är detta?
Alltså jag har gått den här stigen flera gånger just för att ta reda på vad det är för ödlor, men jag har inte sett en
alltså ödlor i Europa brukar inte vara gigantiska.
Alltså jag har ju svårt att tro att det är en varan som lurar där kring den stigen, men ja. Jag får se, det kanske till och med blir en artikel på det om jag lyckas
lokalisera. Ja, jag vill att du ska hänga ut vem det är som är rädd för ödlorna.
Ja, detta har jag inte riktigt forskat än, nej, utan det får komma senare.
Det tycker du ska göra. Och så måste du också ta reda på, du får det, innan du åker hem, lägga dig på span. Och se så att du vet vad det är för ödla vi pratar om.
Ja, precis. Jag måste ha rörligt på de här reptilerna om det ska bli någon artikel. Det är en sak som är kul.
Ja. Bra. Vi säger så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 344 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.